Vi följer med ut till havs och hämtar klickdetektorer som ska lära oss mer om den lilla valen tumlare i Östersjön. Vi möter årets växt och låter en stepphök leda oss ända tillbaka till tiden för Sovjetunionens fall. I Naturmorgon från den 6 juni 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och vid min sida i dagens laguppställning har jag fältreporter Lisa Henkov. Hej Lisa.
Hej, jag blev nästan påflugen.
Oj, av vad?
En tornseglare. Ja. Den kom precis utifrån havet här. Jag står på Gotland, blickar ut över ett hav som nästan inte har varken, det är nästan ingen horisont. Molnen går ihop med havsytan som är blank i någon sorts bara vitt dis. Och så kom en svart tornseglare bara rakt mot. Så jag kände till och med luftdraget på pannan.
Ja, det kunde bli en rejäl smäll. De är snabba, de där kraftfulla. Men det är inte dem det ska handla om. Det ska ju handla om tumlare idag, de här fina små valarna. Den enda gången i livet som jag har mött tumlare så var jag på västkusten i närheten av Kullaberg. Här är de inte så ovanliga. Men in i Östersjön där du är nu, du finns ju på västra Gotland, så är det en helt annan sak, eller hur?
Ja, det är en helt annan sak och det ska vi prata om. Varför är det så och vad är tumlaren för någon sorts varelse och varför är det så tufft här i Östersjön? Och vad görs också för att hålla reda på hur många det finns och hur man kan hjälpa dem?
Ja, förlåt, det är fint där bakom dig.
Det är faktiskt en rosenfink.
Ja, det jag tyckte nästan det. Det var ju trevligt, det hör man inte ofta. Kanske där du är. Ja, det är svårt att inte prata om fåglar när de sitter och sjunger där bakom ryggen på dig. Men tumlare är som sagt fokus idag och annat som bjuds den närmsta timmen, det är ett par fåglar återigen, oväntade fågelmöten. Dels med en smart knäckebrödsätande kråka och dels med en nomadiskt sinnad rovfågel. Sen i nästa timme kommer det att handla mycket om växter. Till exempel den som just utsätts till årets växt. Blåsuga är det officiella namnet, men den har också många folkliga namn som har öra, tobaksrullare.
Eller kärringkruka.
Eller... Kärringkruka? Ja. Det var lite obegripligt.
Kärringkruka och gubbakruka. Vallgosse.
Jaha.
Okay. Det är också att man...
Ja,
okay. Och sen finns det en hel del oanständiga namn också.
Ja, fortsättning följer i nästa timme. Då ska vi också berätta hur du kan hjälpa forskarna att hålla koll på hur långt det egentligen är mellan hägg och siren. Naturligtvis är du välkommen att höra av dig hit om dina känslor för hägg och siren kanske, eller om den där gången du såg tumlare. naturmorgon@sverigesradio.se är e-postadressen och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Ja, jag nämnde ju att jag sett tumlare en gång, men egentligen är det ju mer intressant att fråga dig, Lisa Henkov, som ju är dagens tumlarreporter. Har du sett tumlare någon gång?
Alltså jag har ett minne av att ha sett en död kropp på stranden. Som vi kom fram till att det var en tumlare. Så att det är ju ett sorgligt minne. Och det var inte i Östersjön utan det var på västkusten eller i Öresund var det. Och där är det ju ändå så att man har chans att se tumlare. Men jag tycker det är ännu mer intressant att fråga Alexandra Kolbing som är marinbiolog och som är dagens morgonens gäst här. På Gotland, Länsstyrelsen på Gotland. Har du sett tumlare?
Det har jag. Alltså, tyvärr inte i Östersjön. Trots mina otaliga timmar, dagar ute på sjön så har jag aldrig sett någon här. Men utanför Kullaberg så har jag sett dem.
Ja. Och jag frågade faktiskt också de som vi var ute med. För vi ska få komma med ut också på en båttur som vi gjorde igår. Och då spelade vi in och då var vi ute med några som... faktiskt är ute i vattnen runt Gotland hela tiden.
Mats Stockmar.
Mikael Johansson.
Ja. Och ni kör mycket på vattnen här runt Gotland egentligen, hela Gotland va?
Jajamän, vi gör jobb runt hela ön.
Vad brukar du se när du är ute till havs?
Ja, vi ser mycket sel. Mm. Gör vi. Och mycket olika fåglar.
Mm. Ja, sel och här är mycket skarv här också.
Ja. Har du sett tumlare någon gång?
Nej, jag har bara hört berättelser om att folk har sett, alltså aldrig sett den själv, men skulle hemskt gärna vilja göra det.
Och du Mats?
Nej, jag har inte heller sett någon, som sagt, berättelser och lite så, men det skulle vara lite roligt att få syn på någon gång.
Och nu vet ni att de rör sig här, eftersom ni jobbar med också den här övervakningen.
Så någon dag kanske jag tror.
Ja.
Ja, man kan ju börja hoppas lite igen i alla fall på det. Man har ju kanske trott att det inte fanns någon, eller någon enstaka individ har det ju finnits, men att det här verkar ju vara ganska bra data de har fått upp.
Ja, men det var Mikael Johansson sist där som pratade om det här, att det ändå, alltså känslan när man pratar med folk här på Gotland, det är att alla säger så här att nej, vadå, det finns väl inga tumlare runt Gotland. Men Alexandra, ni håller på att undersöka det här och det verkar ändå göra det. Och vi ska återkomma till det jättenoga så småningom. För att det finns nya data helt enkelt att prata om här. Men först måste vi bara prata om, vad är tumlaren för en sorts djur?
Ja, det är ju ett marint äggdjur, en val. Vår enda bofasta val här i Sverige. Och vi har ju tre populationer tumlare. Nordsjötumlaren, Bälthavstumlaren och Östersjötumlaren. Och det är Östersjötumlaren som vi övervakar här runt Gotland. Mm.
Och när du säger att det är en val, då kanske man tänker på de här jättestora valarna. Och hur stor blir tumlaren?
Tumlaren blir inte så stor. Ungefär 150 centimeter lång och 50 kilo, 50-60 kilo. Så den är ju väldigt, väldigt liten. Och det är ju en tandval. Så det finns ju badvalar och tandvalar. Och tandvalarna då brukar ju vara den mindre sorten. Som delfiner till exempel. Men tumlaren är ju besläktad med delfiner, men det är ju ingen delfin.
Den är en egen sort.
Men precis, men den är ju väldigt lik delfinen. Men den har ju en trubbig nos istället. Och är mycket, mycket mindre.
Men vet du vad den har som delfinerna också har? Den har liksom smilet, leendet.
Ja.
Alltså, det ser otroligt ut med den här. Den ser så glad ut.
Otroligt söta, faktiskt.
Ja. Och så, i och med att de är däggdjur och marina däggdjur, de har ju ett andningshål på toppen av huvudet.
Men precis, de är ju beroende av att andas luft, så de måste ju komma upp till ytan regelbundet och ta ett andetag och sen dyka ner och fiska lite.
Och hur ofta behöver de komma upp?
Vanligtvis varannan minut, men de kan ju hålla andan när de gör djupdyk. Men då pratar vi fortfarande bara några minuter, 5-6 minuter, så det är inga långa resor under ytan som de gör.
Fast de kan komma en bit ner på de där minuterna, va?
Absolut. Alltså,
ner, hur djupt kan de dyka?
Ja, det beror väl lite på djupet. Östersjön är ju väldigt grunt hav. Medeldjupet är ju 54 meter. Men de kan ju komma ner 100 meter. Det kan de definitivt göra.
Och när vi var ute på den här båtturen igår så var det ju väldigt gropig sjö. Då hade man faktiskt antagligen inte sett en tumlare. Men nu om vi tittar ut så är det faktiskt spegelblankt, för vinden har hållit på att krumbukta sig och vänt lite här. Så rent teoretiskt, om det var en tumlare som tumlade fram här, så skulle vi kanske kunna se den till och med. Men det är inte så lätt. Men däremot så har jag hört att man kan höra när de andas. Har du hört det?
Jag har aldrig hört det. Men det var häftigt att höra. Men de här förhållandena är ju perfekta, som du sa. Att det är spegelblankt, de är ju så små. Mm. Och de kommer ju bara upp lite lätt med ryggen, visa fenan, ta ett andetag. Så det ska helst vara så här spegelblankt om man ska få en chans. Men vi har ju så få tumlare i Östersjön. Så sannolikheten att se någon, det är, den är tyvärr låg.
Ja, för tumlaren är väl egentligen ett av Östersjöns nästan mest hotade djur.
Ja, tyvärr. Och så var det ju inte för över 100 år sedan så var det ju kanske 10 000 tumlare i Östersjön.
10 000?
Och nu är det 500 uppskattningsvis.
Och så att för 100 år sedan så var det inte ovanligt att man såg tumlare då om man var ute och rörde sig på Östersjön? Eller hur vet man att, eller varför tror man att det var 10 000?
Ja, det är ju en uppskattad summa, det är det ju. Men det finns ju, det har ju gjorts, nyligen har gjorts en sammanställning av med berättelser, alltså skrivelser i tidningar och
är det sådana här bifångstrapporter och sånt?
Ja, bifångstrapporter också, ja. Absolut. Men även alltså lokaltidningar runt om i Sverige där det, någon kanske har skrivit att ja, idag var jag ute och fiskade så såg jag ett odjur. Vad är det, var någon varelse som dök upp? Ja.
Och den varelsen, den håller vi i fokus här och vi spanar ut över havet väster om Gotland. Vi har Visby i norr och så klinterna som sträcker sig söderut och vi står alltså på södra hällarna på utsiktspunkten här med havskontakt.
Och med en rosenfink i bakgrunden. Och om någon undrar så är det den som har en lite slirig sång. Eller att engelsmännen säger att den säger "Please to meet you. We do need you." Ja, tack så länge Lisa Henkov och marinbiolog Alexandra Kolbing. På Gotland alltså med tumlare som fokus. Nu byter vi ämne. Ibland händer det att ett till synes enkelt mejl från en lyssnare öppnar upp oanade perspektiv. I det här fallet var det Jenny Fridl som skrev till oss om hur en stepphök plötsligt dök upp vid hennes fritidshus i Dalsland. Och som ni ska få höra nu så leder detta oss rakt in i geopolitiken och tillbaka till Sovjetunionens fall. Men vi börjar med själva fågelmötet. Så här berättade Jenny Fridl när jag ringde henne häromdagen.
Ja, det var ju så att jag har ju hittat en död gräsant på min tomt. Och då tänkte jag sätta upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant. Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög utan jag tänkte det kommer nog vara krokor och om jag har tur havsörnen som bor i området.
Mm.
Men så visar ju sig kommer den här fågeln. Mm. Jag fattar inte vad jag såg.
Beskriv hur den ser ut.
Ja, den är ju ganska smal och långbent. Sen är den ju, har den ju lite varma röda ochra färger och lite mörkare på baksidan. Och sen har den en väldigt fin täckning i ansiktet tycker jag. Alltså det är som att den har en, nästan som en mask som man har på karneval på sig.
Är det en fågel som du kände till sedan tidigare?
Nej, jag har aldrig sett den.
Mm. Och det väckte då en del frågor.
Ja, precis. Finns den i Sverige? Finns det några häckande par? Eller hur kom det sig? Är det bara en utflykt som den här fågeln gjorde? För den kom ju, som jag har förstått, från Iran och grannländerna.
Ja, vi ska bjuda in en som vi tror kan svara på detta, nämligen Magnus Hellström som är chef på Ottenby fågelstation. Hallå Magnus.
Hallå, hallå.
Du, stepphök först. Vad är det för fågel? Var placerar vi in den bland rovfåglarna egentligen?
Ja, det här är en fantastiskt trevlig fågel. Den hör till släktet kärrhökar. Den är alltså släkt med, jag tror den vanligaste arten här i Sverige, det är ju brun kärrhök som man brukar se över vassområden och över fält och sådär när de jagar. Så det här är en kärrhök, men den är ganska mycket mindre än vad bruna kärrhöken är.
Och inte, som Jenny säger då, inte en svensk häckfågel. Var häckar den som närmast?
Ja, tyngdpunkten utbredningen har funnits i Centralasien på stäpperna där. Man kan säga Kazakstan med omnejd, men utbredningen har historiskt sett även så att säga, blött in i sydligaste delarna av europeiska Ryssland och till och med in nu i Ukraina också. Men här har det skett lite förändringar under de senaste decennierna, och där hittar vi nog så att säga orsaken till varför den här fågeln också har dykt upp i Dalsland. Mm. Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst i Sverige och i Skandinavien, med några enstaka individer per år bara. Sen så med åren och med takt att vi lärde oss mer om hur man känner igen den, och i takt med att det blev lite fler fågelskådare i landet också, så ökar väl det där till ja, kanske ett par tiotal, någonstans 10-20 fåglar om året eller någonting sånt, 30 fåglar vissa år kanske. Och så såg det ut väldigt länge. Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. Ni vet, stora delar av Centralasien där stepphöken hör hemma är ju så att säga ex-sovjetmark. Och efter Sovjets sönderfall där, så under de kommande liksom 10-15 åren där, så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och det här har gjort att stepphökarna har behövt flytta på sig, och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst upp i europeiska Ryssland kan man säga. Och nu för tiden så spiller det in även in i Finland, där de har regelbundna häckningar av stepphök. Den har fortfarande aldrig häckat någon gång i Sverige. Mm-hmm. Men i Finland så under de sista 10-15 åren så har man haft regelbundna häckningar av stepphökar. Så faktum är att från då att stepphöken bara sågs med några tiotals fåglar per år, så från 2011 och framåt så har det här ökat dramatiskt i Sverige, och de sista åren här nu så har ungefär 700-800 observationer utav stepphökar gjorts årligen. Oj. Så att det är en dramatisk så att säga ökning som vi har sett här, som i grunden har liksom en politisk orsak, alltså en humanpolitisk orsak, och det är ju ganska anmärkningsvärt faktiskt.
Mm. Men du, om den inte häckar i Sverige, vad gör den på en död gräsand i Dalsland?
Ja, precis. Dels är det så här att det övervintrar nu en del stepphökar i Västafrika. Och när de rör sig norrut upp genom Västeuropa och mot Skandinavien så passerar de igenom här. Ett ganska försvarligt antal varenda vår ses på olika ställen runt omkring i Sverige. Och de är på väg upp då mot norra Finland och nordvästra Ryssland så att säga. Mm. Men det är också så, man kan säga så här, stepphökens närmaste svenska släkting, det är en art som heter ängshök. Mm. Och ängshöken är mycket nära släkt med stepphöken. Men det finns en sak som skiljer dem åt. Det är att ängshökar, vår svenska version här, de lever av småfåglar framför allt. Och de är också väldigt ortstrogna och stationära. De är liksom trogna sina häckplatser. Och, men om vi däremot växlar över och tittar på stepphökar, de är snarare inriktade på gnagare, framförallt på sorkar. Mm. Och som ni vet så är gnagarpopulationer, ja, de varierar ju väldigt mycket från år till år. Just över det. Olika geografiska områden. Så när stepphökarna kommer upp till häckplatserna igen efter övervintringen, då börjar de med att dra en jättestor rekrunda för att helt enkelt titta vart det finns som mest föda. Och de där rekrunderna kan vara jättestora. Man med sändare har man följt stepphökar och sett att de kan dra runt över 300 mil när de liksom skannar av vart har vi mest sork i år. Jo, men det har vi här. Ja, men då väljer vi att häcka här istället. Så om ängshöken bara flyttar sig några kilometer mellan åren, så är det så att stepphöken flyttar i snitt 65 mil mellan häcklokalerna mellan två år så att säga. Så att det här nomadiska beteendet, den egenskapen finns hos stepphöken. Och det är nog delvis därför som den har ändå klarat sig förhållandevis bra och att den har haft ganska lätt, så att säga, att flytta sitt utbredningsområde också.
Mm. Och så har den dykt upp där hos dig i Dalsland, Jenny.
Ja, det är ju fantastiskt att höra att de här olika sätt hur fåglar kan anpassa sig eller inte.
Ja. Magnus, tror du vi kan få häckande stepphök i Sverige framöver?
Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig att vi kan få. I Finland så är det framförallt de nordligaste delarna av Finland som har haft häckningar, alltså finska Lappland. Och jag skulle nog mycket väl kunna tänka mig att det kan dyka upp svenska par, men då är det nog sannolikt uppe i Norrbotten eller Lappland, tror jag, som det kommer att ske.
Mm. Då får vi hålla utkik där efter en smäcker rovfågel som flyger nätt och dansant, nästan som en tärna. Hanen så ljust blå att den nästan är vit och honan bruntecknad. Stepphök. Ja, vi hörde Jenny Fridl från Karlstad och Magnus Hellström från Ottenby fågelstation. Och jag vill tipsa om att vi har fått låna stepphöksbilder från Jennys viltkamera. Du ser dem på vår hemsida och på våra sociala medier finns en film. Och det är verkligen en vacker fågel detta. Naturmorgon i Sveriges Radio P1 är det här som... Ja, vi brukar utsätta er som lyssnar för en naturfråga varje vecka och med chans då att vinna priser. Kommande veckas fråga presenteras i slutet av programmet. Nu är det dags att avslöja svaret på den gångna veckans som löd så här. Den vi söker är inget odjur fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Mindre känt är att den kan få kortlika frukter som smakar både ananas och banan. Och rätt svar är Monstera, den tropiska klätterväxten som är så pass tålig att det går fint att odla den som krukväxt i våra egentligen lite väl torra vardagsrum. Rätt svar har vi fått exempelvis från följande framlottade trio: Kajsa Lorenz i Nacka, Enar Bonat i Hyssna och Erik Rosendahl i Umeå. Ni vinner termos, tygkasse respektive tygmärke. Grattis till er! Vi återkommer till det där med de goda frukterna och de perforerade bladen alldeles strax. Först vill jag bara läsa ett fint mejl från Anna Johansson i Trollhättan. Under min uppväxt följde jag alltid med min mamma när hon varje höst skulle köpa fräscha växter och blommor till klassrummet inför skolstarten. Hon var lågstadielärare och alltid noga med att göra det fint för sina elever. Monstera var en klassiker i klassrumsfönstret, en tradition som hon fört vidare till mig som nu också är lärare. Mamma är död sedan några år tillbaka, men jag ler och det värmer mig inombords när jag varje år är och handlar i den lokala trädgårdshandeln. Monstera, ja, funkar fint i klassrum och i vardagsrum, men i ett tropiskt växthus trivs arten förstås på ett mer storslaget vis. Botanist Sofie Olofsson på Botaniska trädgården i Lund berättar att den i det vilda kan växa sig faktiskt ännu högre än de 20 meter som vi påstod i vår naturfråga.
Den här tror jag du känner, kanske har du den hemma?
Nej, men jag har gett bort den i inflyttningspresent.
Aha,
någon gång. Det är uppskattat.
Monstera med sina ikoniska blad. Åtminstone efter ett litet tag. För till början är bladen hela. Sen så småningom så bildas de här hålen som vi känner igen, flikarna. Det är liksom cellförband som slutar att växa och då blir det såna här hål. Och man tror att det är för att dels få lite solljus ner till de lägre bladen, men också kanske som en anpassning till stark vind och starkt hårt regn som de ser ut som de gör.
Men så smart!
Det är det smart. Och de här är ju liksom, det är därför den heter som den gör, Monstera. Man tyckte att den var underlig och stack ut och var märklig som ett monster lite grann, så därav namnet.
Mm. Alltså jag tycker inte det finns något skrämmande med den. Tycker du det?
Nej, den växer inte så skrämmande. Den är tjusig. Och sen heter den Monstera deliciosa. Varför heter den det, undrar du? Jo, den har en jättegod frukt.
Delicious. Precis.
där monstern trivs i tropisk regnskog. Där växer den, klättrar den otroligt högt. Kan komma 30-40 meter upp i träden för att nå ljuset. Då blommar den och ger frukt. Och då så hittar man, om man har tur, en ganska så tjock majskolvsliknande frukt med små delfrukter så här, lite gulgrön. Seriman, eller Sheriman heter den. Smakar lite som en blandning mellan ananas och banan.
Åh, en fruktsallad i ett.
Kan man säga. Det tror man inte. Men, det finns ett men här. Yttre delarna av de här små delfrukterna så finns det små kristallnålar av oxalat. Som liksom, det kliar i munnen helt enkelt.
Ja. Men någon är gjord för att äta den säkert då ju.
Absolut.
Någon tropisk invånare.
Skulle det knipa, jag hade gärna ätit Seriman till frukost.
Sofie, var finns den naturligt då?
Den hör hemma i Mexiko och Guatemalas, alltså urskogar. Och där kan den växa sig riktigt stor.
Du säger att den klättrar, för att jag tycker att när man försöker hålla den i kruka så vill den alltid luta sig iväg.
Precis, den här, du ser den här är på väg ut ur krukan.
Ja, det är den faktiskt.
Den har ordentliga luftrötter som den kan klämra sig fast med.
Och så sen som mangroveträskträdstruktion, det är som att den börjar stå på golvet med luftrötterna. Precis. Utanför krukan. Det är så den ska bete sig.
Det är så den ska bete sig. Du ser, den har kastat iväg en här långt. Oj, för att sondera terrängen lite grann.
Meter.
Vart kan jag kasta mig upp? I vilket träd i närheten kan jag kasta mig upp? Och sen, om man har tittat på sin monster där, som man gör sådär på morgonkvisten, då kanske man har upptäckt att det kan sitta små vattendroppar längs bladkanten. Kanske? Mm-hmm. Det är en sorts, ja, det är liksom en liten nattlig svettning. Så där som man kan uppleva ibland. Nej, men guttation säger vi på botaniska språket. Och det är så att det blir helt enkelt ett överflöd av vatten inne i växten som då kommer ut. Och det är liksom ett tecken på, ja, den har gott om vatten. Det händer saker där inne som det ska. Och så utkommer ut med de här små dropparna.
Vad intressant nu att jag bara tycker att de här små hålrummen, de ovala små hålrummen i de jättestora bladen är så snygga. Och så är de också väldigt praktiska då.
Alltid.
Alltid. Det finns alltid dubbel funktion.
Det var Sofie Olofsson som berättade om en av sina tropiska favoriter, Monstera. För reporter Jenny Berntsson Djurvall. Nyss pratade vi om stepphök. Nu ska vi än en gång ta avstamp i ett mejl från en lyssnare från Malin Wikström utanför Smygehuk i Skåne. Hon har blivit nära bekant med en kråka som fått namnet Kalle 2. Och frågor har väckts om hur det kommer sig att han, eller om det är en hon, bar sig så smart åt nyligen med den mat som serverades. God morgon, Malin.
God morgon, god morgon.
Hej, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Du, vad är det Kalle har hittat på? Berätta.
Ja, vi brukar ju ge fåglarna mat och då har vi maten på ett bord där det också står ett, ja, men som ett fågelbad och de dricker där och så, ett stort fat. Mm. Så lägger vi maten bredvid. Normalt är det brödbitar. Mm. Så var det en dag vi hade inget bröd, färskt bröd hemma, så vi la ut knäckebröd. Och kom ju Kalle förstås, han kallar på oss när han tycker att det är dags att äta. Så sätter han sig och väntar. Men då kom han och så började han käka. Han satt där och småhackade på de där knäckebrödbitarna och får iväg med någon. Och, och sen om man tittar. Nej, just det. Det var rätt mycket knäckebröd kvar. Och då kom ju de andra fåglarna och tog resterna.
Okej.
Mm. Dag två så hade vi fortfarande inget färskt bröd. Så la vi ut knäckebröd igen. Tog en knäckebrödbit, la den i vattnet i fatet. Fångade den och åt upp den. Och det han också gör när han är klar med mat är att han samlar på sig ett gäng brödbitar och flyger iväg. Den här gången, det gick ju då inte dag ett med knäckebröd. Den här gången la han ner knäckebrödbitarna i vattnet, samlade ihop dem och flög iväg.
Jaha, då var de också lättare att transportera, alltså i uppblött skick.
Yes.
Ja. Hur vet ni att det är just Kalle då? Kråkor är ju lite lika varandra.
De är lite lika varandra. Ja. Hans vänstra vinge hänger. Han verkar flyga obehindrat, men den hänger. Så det är lätt att känna igen honom. Och sen är det, han också... Han vågar gå in på tomten om det ligger någon mat inne närmare huset då. Så kommer han promenerande, där vaggande som de gör. Promenerar och så hoppar han upp och skär maten. Och så drar han iväg igen. Det är ju en individ. Könet har väl ingen betydelse.
Nej, precis. Jag skulle bara säga att han eller hon har uppenbarligen lärt känna er.
Ja, vi tror att han känner igen oss. För när vi är ute med jycken här på åkrarna, då vi bor alltså i Söderslätt då. Mm. Så har vi som en cykelväg där vi går. Och på morgonen, dels kan han sitta på en lyftstolpe och man ser att han tittar på oss. Då brukar jag prata lite med honom. Och sen någon gång när jag gick förbi så att han... Kanske 2 meter från cykelvägen och satt han kvar. Andra kråkor lyfter ju. Så att han är inte jätterädd för oss. Men,
men du, vad är din fråga så att säga? Vad är det du har börjat undra efter att ha sett knäckebrödsvanorna?
Ja, jag skulle säga att det var knäckebröd igår också. Och det gjorde han likadant. Men det gjorde inte skatorna och inte de andra 2 kråkorna. Det jag funderar på, är det här något som han har kommit på själv? Mm. Är det inlärt eller är det nedärvt? Är det här något kråkor gör?
Just det. Ja, det känns ju som en fråga för en expert på djurs beteende, en etolog. Därför säger jag hallå Johan Lind.
God morgon, god morgon.
God morgon. Till vardags på Naturhistoriska riksmuseet, men du forskar också om djurs beteende, inte minst fåglars. Ja, vad ska vi säga? Hur ska vi formulera frågan? Vad är det som gör att Kalle bär sig så smart åt? Kom han på den här idén själv som Malin sa där?
Men det är flera saker som är intressant här. Och det första är ju att jag tycker frågan är smart ställd när man är intresserad. Vad är inlärning? Vad har den med sig? Vad är arv? Vad är miljö? Men först så är det kul för att kråkor gör ju otroliga saker. Och den här doppar knäckebrödet i vattnet och flyger iväg. Och det ser otroligt klurigt ut. Några korta saker man kan säga, det är att när det kommer till den här, om kråkan Kalle här har lärt sig på egen hand, så ska jag säga absolut. Och när det kommer till arv och miljö här, så den senaste forskningen, den visar att det är lite svårt med kråkor, för populärvetenskapen är så full av överdrifter och mentala förmågor hos djur. Så det vi kan tänka om den här kråkan som doppar brödet i vatten, så är det någonting den har lärt sig. Men samtidigt så gör ju kråkor väldigt kluriga saker. Och det arvet här, så det genetiska, det kan man tänka sig att kråkor har en väldigt rik beteenderepertoar. De är nyfikna. De kan manipulera saker i sin omvärld med både näbben på ett precis sätt, men också med fötterna. De är långlivade och att de provar på mycket saker gör att de får väldigt mycket klurigt beteende.
Mm. Ja, vad tänker du, Malin?
Ja, jag är väldigt förtjust i kråkfåglar generellt, så att, det känner jag igen här, att mycket, mycket roliga saker gör de. Mm.
Ska man uppfatta det då, Johan, som att det är lite som lite av en blandning, alltså med sig i generna har de en repertoar av nyfikenhet, flexibilitet, hantverksförmåga i näbb och fötter och också ett långt liv som gör att de hinner pröva många saker, så att de blir, är det det som gör att de är duktiga på att prova och så ibland lyckas det och så blir det ett, som vi uppfattar, smart beteende?
Ja, men verkligen, för att forskningen visar inte, eller vad ska man säga, forskningen visar att kråkor kan inte titta på ett problem framför sig och resonera om hur man ska lösa problemet. Att kråkor har inte, precis som duvor inte heller har det, så har de liksom ingen förmåga att resonera om orsak-verkan. Så, precis, så då ska jag säga att kråkor, precis som duvor eller någon annan fågel, de kommer ju, alltså arterna är ju olika, så att de kommer ju med olika, man kan kalla det predispositioner eller beteenderepertoarer, men det finns ett underliggande väldigt likt inlärningssystem, och det kommer ju resultera i väldigt olika beteenden beroende på i vilken art, vilken kropp, vilka predispositioner som guidar beteendena. Så en kråka kommer ju göra helt olika saker än en gråsparv eller en duva. Mm.
Men kan man säga så här genetiska... då? Att han, Kalle har inte suttit och tittat på knäckebrödet och tänkt, oj det där var torrt. Och så tittar han på vattnet och tänker, ah, lösning. Och så doppar han brödet i vattnet. Och så... Utan han har mera gjort en massa saker och så just den där varianten blir bra. Den håller jag fast vid, det gör jag igen.
Det tycker jag är en jättebra tolkning, och det blir just att den efterkommande konsekvensen kommer göra att de kallar då gör någonting fler gånger eller färre gånger. Mm. Det här funkade, då gör jag det igen. Absolut.
Jätteintressant.
Mm. Det är så skojigt.
Ja. Spana mer på Kalle, Malin, och hör av dig om han har några mer hyss för sig. Vi vill veta fortsättningen. Tack ska ni ha båda två för att ni var med i Naturmorgon.
Tack.
Malin Wikström och Johan Lind, alltså, om den smarta kråkan Kalle 2, eller i alla fall kråkan som gjorde smarta saker. Från en smart djurgrupp, kråkfåglar, till en annan, tandvalar. Dit hör ju delfinerna. Att de är smarta, det är allmänt känt tror jag. Dit hör också tumlaren, den enda valen som betraktar våra svenska vatten som hemma. Och Lisa Henkov, hon finns på Gotland den här morgonen med utsikt över vatten där tumlare är en naturlig del av ekosystemet, om än ovanliga. Det är lite optimistiskt att tro att du ska få se tumlare där kanske, Lisa.
Mm, jag tror det är alldeles för optimistiskt, tyvärr. Men ingenting är omöjligt förstås.
Hey, vi lever på hoppet.
Ja, och det får man faktiskt göra när man har med tumlare att göra, för att de har det väldigt, väldigt tufft i Östersjön. Men det är ju så att det här med intelligens och djur och valar, många valar är ju väldigt kända för att vara intelligenta. Och tumlarna, Alexandra Kolbing från Länsstyrelsen på Gotland, skulle du säga att de tillhör de mer intelligenta valarna, eller vad, hur tänker du kring det?
Jag skulle säga att tumlare är intelligenta, kanske inte lika intelligenta som delfiner, men det finns definitivt en nivå av intelligens.
Mm. Absolut, och de har ju också sinnen eller sätt att kommunicera på och sätt att lokalisera sig som inte vi har. För alltså tumlarna, de lever, det är en liten ljusgrå val som lever här i vattnen, och de kan dyka ganska djupt, men de är nere ganska kort för de måste upp och andas. Men de måste ju på något vis orientera sig nere i vattnet. Och hur gör de då?
Ja, de använder ju ekolokalisering, så de skickar ut klickljud, alltså ljudsignaler, och väntar då på att det ska studsa mot någonting. Och så får de det tillbaka och säger, ah, okej, okay. Fisken är 100 meter åt det hållet. Så det är information, det är som kommandon som de kan följa. Så de är ju otroligt beroende av sin hörsel och att kunna generera de här klickljuden.
Ja. Och de går också ganska fort. Vi ska lyssna på hur det låter när man har spelat in klickljud och sen gjort så att vi kan höra dem. Och så här låter det då när tumlare jagar. Det låter liksom som, nästan som ett knaster eller så. Men det är alltså klickljud som de skickar ut. Var kommer de där ljuden ifrån?
Ja, det kommer ju från deras huvud.
Ja. De gör det någonstans i huvudet.
Ja, och så... de gör dem själva. Mm. Och så skickar de ut olika hastigheter. Mm. Beroende på vad de ska användas för. Som det är att orientera sig. Alltså veta vart de ska simma. Så att de inte simmar in i något. Det kan ju vara ett, till exempel ett vindkraftverk ute till havs. Det vill de inte simma in i. de vill inte se mindre båtar, och de vill ju, men de vill hitta mat. Så de här klickljuden kommer ju, ja, antingen 100 klickljud per sekund eller 500 eller upp till 1000. Men då är det ju mer åt det sociala hållet.
Ja, för de kan kommunicera också, vet man nu, på ett sätt ett mer socialt, att de liksom, men man vet kanske inte så mycket om det, men vi ska ändå lyssna på hur det låter, de här sociala ljuden. Det låter ju helt annorlunda. Det här blir så. Men det är också för att man har liksom tagit inspelningar av såna här klickljud som är sociala och som går ännu fortare då, sa du det?
Ja, men precis. Och det är viktigt att poängtera att det är ju på en frekvens som vi inte kan höra. Det är ju främst på 130 kHz. Så om vi skulle vara i vattnet nu, du och jag och Lisa, vi hoppar ner och så kommer en tumlare, då skulle inte vi höra den, de här klickljuden. Så det här är ju omvandlat, men de här sociala ljuden, det är inte klickljuden i sig, för det är ju 1000 klickljud per sekund, så det är otroligt många. Så det är mer hastigheten som de skickas ut på, som man hör. Därför går så det finns ju variationer i, ja, men i hur snabbt de skickas ut. Så det är lite som när vi ändrar tonläge eller kanske när vi pratar högre läge för att kommunicera med en annan människa. Mm. Att få någon respons. Och anledningen till att de skickar ut det så fort, de kan ju inte uppfatta då vad de själva säger. Eftersom de skickar ut det och så väntar de inte på att det studsar tillbaka. För det är för många klick på så kort tid.
Så det är därför man tänker sig att de här ljuden är en social kommunikation. För egentligen så är man lite i början av att undersöka det här.
Ja.
Med typ, kan de känna igen varandra och såna här saker. För det är inga sociala valar normalt sett. Att man ser man en tumlare så ser man många till. Som det kan vara med vissa typer av delfiner och så här. Men det är ändå så att de ibland kan hjälpas åt i olika beteenden. För att de måste ju få tag i fisk.
Precis. Så att tumlare lever ju vanligtvis i små grupper eller själva. Så kanske 3-4 individer så. Men de behöver ju fortfarande hitta varandra för att para sig.
Mm. Och de har så ofta.
Men de har ju fortfarande ett behov av kanske hjälp med
på varandra.
Ja, särskilt en hon och en kalv. Kalven är ju beroende av honan i upp till 8 månader efter att den föds. Mm. Så att de måste ju ha väldigt bra kommunikation. Och honan måste ju ha koll på sin kalv och kanske skicka ut lite såna där signaler. Så här, hej, var är du någonstans? Är du i närheten? Kom nu!
Jag har ingen aning om det. Förstått att man kan se just en hona med en kalv. Och det är också nu på sommaren som de får sina kalvar.
Ja.
Och så gör de någonting så himla konstigt som att ge di under vattnet. Alltså att de matar med mjölk under vattnet. Det är ju ändå rätt så konstigt att det går. Men då är det väl antagligen en ganska fet mjölk, får man tänka sig.
Ja, men precis.
Men så lever de också på feta fiskar. För vad är det för fiskar som är viktiga här i Östersjön för tumlarna som bytesdjur?
Ja, tumlaren äter ju, det är den för tag på skulle jag säga. Men med främst är det ju strömming eller sill. På Gotland säger vi strömming. Ja. Och skarpsill. Men även små torskar om den får tag på det.
Mm. Men de är ganska små de där fiskarna, bara typ upp till ett par decimeter stora. Så det är inga stora fiskar som den hittar. Ja, men vi ska fortsätta att prata om tumlare. Vi ska också komma in på det här, hur det går för tumlarna i Östersjön och varför.
Säger Lisa Henkov, som alltså återkommer i nästa timme av Naturmorgon. Att kora årets någonting är ett populärt sätt att rikta strålkastarljus mot en eller annan företeelse som antas förtjäna uppmärksamhet. Årets julklapp, årets nyord, årets film, årets trädgårdskryp. Här ska det nu ges plats på scenen för en liten levande pyramid som börjar sitt liv som myrgodis. Årets växt nämligen. Ja, välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1 den 6 juni 2026. Idag kan man vifta särskilt stolt med den svenska flaggan om man känner för det, nationaldag som det är. Jag vill också framhålla den speciella försommarflaggan. Grön gräsfläck på blå jeanstygsbotten. Den är också fin tycker jag. Jag bär den på mina knän just nu som man ska så här års. Om inte ni redan bär den så kan ni skaffa er den till exempel så här.
Och så blir bladen mindre och mindre längre upp mot toppen när man kommer. Och på det viset så bildar den en liten pyramid.
Genom att ställa sig på knä inför årets växt blåsuga. Ni har ett reportage om 10 minuter ungefär. Vi ska också prata om hägg och syren och liljekonvalj och några andra försommarväxter den här timmen. Ni ska få veta hur ni själva kan vara med och hjälpa forskarna bevaka när de blommar på olika håll i landet just idag den 6 juni. Och så har vi vår fältreporter Lisa Henkov där ute i det försommargröna och blå och rosenfinks sjungande. På Gotland med uppmärksamheten riktad mot Östersjöns tumlare. De här lika älskvärda som hotade små valarna. Hallå Lisa.
Hallå.
Rosenfinken byts ut mot kråka.
Ja, det verkar så. Det är två par kråkor som drar ut över havet faktiskt. Och havet är... Ja, det är som någon sorts liten bomullsburk eller någonting. Det är spegelblankt fast det krusas lite nu, har det kommit en liten morgonbris. Och så är molnen, ligger nästan ända ner i havet.
Ja, allt är lite
som
utsuddat.
Små tussar. Ja, det är suddigt allting utöver här.
Häng kvar där. Då ska jag bara säga en sista sak innan det blir fullt tumlarfokus från dig. Jag ska säga att ni som lyssnar gärna får skriva till oss. Det går jättebra nu under programmet också, jag håller koll. Ni skriver till naturmorgon@sverigesradio.se. Ni kan också nå oss på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Kersti Johansson är en av dem som hörde av sig i veckan. Så här skrev hon. Jag skulle vilja att ni sänder inslaget med Lasse Wilén och Koltrasten med Ray Charles som sjunger Georgia on my mind. Det är så fint. Okej. Okay. Då gör vi det. Kråkvinkeln som är vårt mest önskade inslag genom tiderna tror jag. Det hör ni klockan 7:45. Då ska Lisa Henkov och hennes gäst Alexandra Kolbing berätta mer för oss om hur det går för Östersjöns tumlare. Och vi ska ut i rejäl sjögång har jag förstått. Men Lisa, en bild av morgonen först.
Ja, men det är stilla. Och solen börjar faktiskt kika fram lite i en liten glipa i molntäcket.
Den har ni i nacken då när ni står och tittar västerut va?
Ja, precis. Och så har vi Visby norrut och klintarna som det heter. Alltså de här stupande kalkbergen söderut.
Just det, så om så vi pratar om klint här under morgonen så är det inte blåklint och vädklint och sådana blommor utan det är en slags klippstup vi pratar om som finns där på Gotland och Öland.
Men det är inte säkert att vi kommer prata så mycket om dem för att vi vill ju prata om den här lilla underbara valen som finns här som kan bli 1,5 meter lång ungefär som finns här i Östersjön faktiskt. Fortfarande finns det sådana. Och Alexandra Kolbing från Länsstyrelsen på Gotland som är här med mig jobbar med att ta reda på hur mycket tumlare finns det egentligen runt just Gotlands kuster. Hur gör ni då?
Så vi, för att övervaka tumlare så sätter vi ut så kallade akustiska klickdetektorer. Alltså undervattenshydrofoner som spelar in deras ljud som de gör för att ja, men hitta fisk eller orientera sig eller prata med varandra.
Så det är som egentligen som en lång cylinder fick jag se. Ja, plastcylinder som man hänger i vattnet som spelar in och så är det ett batteri och ett minneskort där.
Ja, exakt så.
Och igår så var ni ute och bytte ut en sån här som hade samlat in data ett tag. Och då fick jag följa med. Och då var det skepparen Mats Stockmar och Mikael Johansson och Alexandra Kolbing som skulle ut och byta ut en sån här. Och de kallas för podd, de här klickdetektorerna.
Och då står du ganska bra här vid kranen. Där står du ganska bra.
Ja. Vad ska du göra nu?
Nu ska vi sjösätta ankaret som vi ska ta upp fångstlinan med som sitter i en ankring som podden sedan sitter i. Så att nu väntar vi på att vi är i position med båten så vi kan iva i ankaret.
Man ser att han är redo. Det är bra. I med det.
Pass det här nu. Stå och håll här.
Nu åker linan ut. Hur lång lina har du?
Cirka 75 meter.
Ja, det är ganska mycket av den som är ute nu.
Ja, vi har ett djup på 45 meter så att då behöver det vara lite längd på draglinan.
Nu kommer en våg. Oj, och nu kommer en till.
Hur var det?
Ja,
det
går bra.
Han har sjöben.
Ja. Vad har man när man har sjöben? Man har någon sorts...
Ja, precis, man är lätt att balansera när det är vågigt och båten rör sig.
Och nu draggar vi. För det är omöjligt att se. Alltså det är små bojar va på. En liten gul boj eller...
Ja, men exakt så. Alltså det är ju två ankare som väger 25 kilo vardera. Och sen är det en 100 meter flytlina mellan dem. Och man ligger upp på botten. Och så är ju flytlinan kanske 5 meter över botten. Och den ska vi försöka få tag på. Och det är ju, som Micke sa, vad är det?
45.
Ja, 45 meter djupt. Och man ser ju ingenting. Nej. Så att vi hoppas att vi är på rätt ställe.
Och det är en grå dag. Det är lite blygrått hav som är ganska gropigt.
Ja.
Och det svirrar runt. Alkor runt oss faktiskt. Det var några små tordmular tror jag som flög förbi här.
Ja, de brukar komma och undersöka lite vad man håller på med. Eller hur mycket? Tordmularna?
Ja, alla varelser blir nyfikna. Ibland kommer ju se och titta på oss också.
Ja.
Så det, man får se lite av varje.
Och bakom dig här har vi då Stora Karlsö och Lilla Karlsö och sen ser man Gotland längre in.
Ja. Vi kan ju inte säga exakt vart vi är, för vi är ju på en hemlig koordinat så att säga. Men vi är Karlsöarna på Gotlands västra kust.
Vad är det som händer nu?
Kula. Nu drar vi upp själva ankringsutrustningen.
Där kommer en liten gul boll.
Nu kommer podden. Kom Lisa. Här.
Ah, nu ska vi se. Det är två gula bollar som åker runt i vågorna. Alexandra tar en båtsake. Och var in en.
Ja, där har vi skatten. Där har vi skatten. Så nu ska vi. Nästa del nu då. Vi ska knyta loss den här. Och sätta dit den nya.
Ja. Och hur länge har den varit ute nu?
Nu har den varit ute i 4 månader. Ja.
Och samlat in. Ja. Tror du det är någon tumlare som har simmat förbi?
Det tror jag absolut. Det tror jag.
Alexandra, så var det igår när vi var ute. Och du trodde att det var tumlare som hade simmat förbi. Varför tror du det?
Ja, vi har ju haft ett ektioner på den här, vid den här lokalen förut. Den har ju varit aktiv sedan 2023. Och när vi gjort vår stora analys så har vi ju fått detektioner. Så det, jag tror absolut att vi har det på den här också. Mm.
Spännande. Och då finns det 14 stycken såna här utplacerade runt hela Gotlands kust. För att alltså fånga in ljud. Och då behöver tumlarna liksom simma nästan precis in i de här. Eller hur långt avstånd kan de vara på för att det ska fångas in?
Ja, men precis. Vi har 14 lokaler där vi, som vi övervakar. Och då behöver ju då den här klickstrålen vara riktad mot hydrofonen. Och även vara inom 400 meter. Så att faktum att med ett klick eller en detektion är ju bara helt fantastisk. För den här hydrofonen fångar ju kanske 1% av närvaron. Mm. Så en detektion, jag brukar säga att en detektion säger så mycket mer än en icke-detektion.
Mm. Ja, men härligt. Så att nu så ska vi fortsätta nästa gång och prata om vad det är som gör att tumlarna har det kämpigt här i Östersjön. Och just nu så lägger också Gotlandsfärjan ut. Jag vet inte om den ska till Oskarshamn eller om den ska Nynäshamn heter det. Men där åker den.
Segla lugnt säger vi till den. Ja. Och tack så länge säger vi till Lisa Henkov och marinbiolog Alexandra Kolbing. Vi återkommer om en liten stund. Innan dess, alldeles snart, ska vi ägna oss åt några högaktuella blommor så här i försommaren. Men först så vill jag berätta om ett jubileum. Veckan som kommer är det precis 100 år sedan Sveriges Radio för första gången direkt sände en sjungande fågel. Och det är ganska enastående när man tänker efter. Då i juni 1926 hade det bara funnits reguljära radiosändningar i Sverige i 1,5 år. Radion var i bebisåldern när man i Malmö drog ut en sladd och en mikrofon till ett träd i Slottsparken där man visste att en näktergal brukade sitta och sjunga. Det första försöket det gjordes onsdagen den 9 juni. Svenska Dagbladet kunde dagen därpå berätta att radiolyssnarna beredde sig att få höra något i svensk radiohistoria noch nie dagewesenes, alltså aldrig tidigare upplevt. Men det blev obesvikna. Näktergalen var tyst helt enkelt. Och kvällen efter, den 10 juni, så var det nit igen. Men så den 11 juni 1926, strax före nio på kvällen. Efter att sopranen Rut Altén och pianisten Märta Olsson hade konserterat färdigt i radion så var det dags för mikrofonträdet i Malmö. Och nu sjöng näktergalen. Och jag citerar Svenska Dagbladet igen. I hela 5 minuter varade den unika konserten endast störd av ett eller annat bilhorns dissonanta toner. Debuten var onekligen synnerligen lyckad och försöket lockar till efterföljd. På torsdag är det alltså precis 100 år sedan detta hände. Och det blev ju en efterföljd på många sätt. Det har hörts mycket fågelsång i Sveriges Radio genom åren. Och nu, sedan 2020, så direkt sände vi ju fågelsångsnatten varje år. En hel majnatt och morgon. Och jag tänkte för att hedra det här 100-årsjubileet spela lite näktergalsång. Sändningen från 1926, den finns inte sparad. Man kunde inte göra det på den tiden. Men vi har en näktergal inspelad av Sveriges Radio på Öland år 1938 i våra gömmor. Och en som hördes i Skåne under en av våra fågelsångsnätter under 2020-talet. Varsågoda! Ja, De tekniska förutsättningarna har förändrats en smula, men näktergalssången är densamma. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där det nu har blivit dags att uppmärksamma årets, inte årets julklapp, inte årets frisör, inte årets trädgårdskryp. Det pratade vi för övrigt om här om veckan, det var ju gråsuggan. Utan årets växt. Mina damer och herrar, reporter Joakim Lindvall, botanisten Peter Ståhl och den av Svenska Botaniska Föreningen korade årets växt 2026, blåsuga.
Här ska vi upp i den här, det är den här backen,
ja,
som vi ska upp. Vet du hur blåsugan ser ut?
Ja, på ett ungefär, men berätta.
Det är ju alltså en växt som inte gör så mycket anspråk för sig. Den är liten och lågväxt, men när den blommar så bildar den en liten fyrkantig pyramidlik stängel. Och den är då lite blålila. Så man kan säga att den ser ut som en liten lila gran på en bädd av gröna blad.
Ja, men det är lätt fint när du sa det. Nästan som en maträtt.
Ja, vi får se om du håller med mig. Ja. Om vi hittar den.
Yes.
Nu har den precis börjat blomma här, så att... men man får titta på något som sticker upp lite grann.
Okay.
Annars har den ju en rosett som ligger plattad mot gräset. Och den är ofta lite övervuxen av andra gräs, så inte så lätt att hitta.
Så den ligger och gömmer sig där?
Den gömmer sig där.
Okay.
Men det är ju också en anpassning till bete och slåtter. Har man en rosett mot marken så blir man inte så lika lätt uppäten.
Jag förstår. Okej, då ska vi se om vi kan hitta
den. Och det här som...
Blåsugan, kom fram. Har du hittat den? Där, ja. Ja, just det. Ja, när man får syn på den så är den ju väldigt tydlig, men... Det är nästan lite som kantareller. Man måste liksom få syn på den. Den smälter ändå, trots att den är ganska blåviolett, så smälter den in i den övriga vegetationen.
Ja, visst gör den. Just här också. Här är ju ganska mycket annan vegetation, även om det inte har blivit så högvuxet än.
Just det. Ja, men okej. Då, om man ser den så här lite uppifrån. Vi står ju liksom rakt upp och ner här på den här ängen. Och som en liten blåviolett korv, den är ju rätt bullig om man säger.
Ja, precis, så är det. Den är egentligen fyrkantig, nu ser vi det inte härifrån, men det är ju hela den här familjen som heter plisterväxter eller kransblommiga. De har ju ofta en fyrkantig skälk och sen är bladen då korsvis motsatta. Och så är det med blåsugan också. Och så blir bladen mindre och mindre längre upp mot toppen när man kommer. Och på det så bildar den en liten pyramid.
Just det, precis. Men vi angriper den på vanligt botanistsätt då. Sätter oss på backen, kryper ner och kommer den nära. Och ja, alltså vilken skillnad det är när man kommer nära, Peter.
Ja.
Då liksom framträder allting. När man ser det här som du beskrev, lite pyramidformade, det lite fyrkantiga, lila till färgen. Och sen då så kommer det ut små blå, lila, fast mer blå, små blommor.
Blommor, ja. Och de kommer nästan bort, för det är ju de här bladen, som är stödbladen, de är ju violett färgade och blommorna är också blåvioletta, men mycket mindre.
Men det blir ändå liksom en kontrast mellan det här mer violetta då som stödbladen har, och sen så kommer de här blå-lila blommorna ut, och med något slags, är det något lite gult i dem också?
Ja, det är ståndarknapparna som sticker ut där.
Okej.
Okay. Ja. De har ju, som i den här plisterfamiljen, de har ju en tydlig läpp Och så brukar de ha en liten sköld också på ovansidan och så sitter blompistillrostånd där i mitten. Då. Den här har inte mycket till överdel alltså, för att här är ju de här sköldbladen som stödbladen som skyddar den.
Just
så det är nästan bara den här underläppen, ser du det?
Ja, den liksom hänger ner där, putar ner om man säger. Det är ju inga stora blommor utan den kan vara då en halv centimeter på sin höjd i bredd.
Den hela blåsugan gör liksom inte mycket väsen av sig. Och där den finns så är den ofta ganska fåtalig. Man hittar en liten grupp med 4-5 blommor och så är det på nästan alla lokaler. Den skulle aldrig falla den in och bli dominant och ta över vegetationen. Utan den håller sig lite...
Lite försynt växt på något sätt.
Ja, jag tycker att man kan säga att den är lite ödmjuk.
Mm.
Den gör inte mycket väsen av sig. Den finns... Den har liksom spridit sig till väldigt många platser i Sverige och sådär, men aldrig dominerande i sitt uppträdande.
Nej, det låter sympatiskt.
Ja.
Heja blåsugan.
Ja.
Men berätta mer om blåsugan, Peter.
Ja, utbredning är ju också intressant och den... Tittar man på kartan så ser man nog, det första man ser är ju att den är en sydlig växt. De går upp till södra Norrland, upp till längs kusten upp till Örnsköldsvik ungefär. Och så är den ju vanlig i södra delarna av Sverige, eller i alla fall välspridd ska jag säga. Men sen ser man då att men det finns ju förekomster i fjällen och i fjällkanten också. Och kommer man bortåt Östersund, då börjar den ju bli talrik igen.
Men alltså, men vad skumt. Så den har liksom gjort ett hopp över hela inlandet. För den finns då längs Norrlandskusten, upp till Örnsköldsvik, sa du. Och sen så skuttar den in då till fjällvärlden.
Ja, precis. Och det måste bero på då att den har tagit en omväg via norska kusten.
Ja, förstås.
För tittar man på utbredningskartor så ser man att den finns ju längs hela Norges kust.
Hur sprider den sig?
Den sprider sig med myror faktiskt. Den här stängen är ju upprätt nu, men när den har blommat färdigt och satt frukt, då säckar den bara ihop.
Jaha, alltså själva den här blomställningen, hela den bara...
Den liksom bara kollapsar och lägger sig på marken.
Jaha, okej.
Okay. Det är ju ovanligt. men då är det så att fröna har ett bihang, ett oljerikt bihang som myrorna tycker om. Så att de tar fröna, bär med sig fröna till stacken men lämna fröet utanför stacken och ta bara det här oljerika bihanget som de vill åt. Så på det viset så kan blåsugan förflytta sig en liten bit i taget.
Men finns det ovanligt många blåsugor då kring myrstackar?
Det skulle jag inte säga att du gör. Nej, det är inte där man brukar hitta den. Så det kanske framförallt inte stackmyror utan en blandning av olika myror som förflyttar.
Just det. Men sen kanske de tappar ett och annat frö längs vägen också.
Och myror finns ju överallt.
Men det är klart om den ska förflytta sig med myrhastighet då förstår man att det tar lite tid.
Ja, det är en myra som kryper här.
Nu ska de tydligen slå gräs här nere. Ja. Okej, okay. Vi var på myrspridningen här nu då, Peter. Jättecool växt, men namnet också, blåsuga, alltså det är ett väldigt underligt namn.
Ja, det är det. Jag har inte hela förklaringen till det, men det är faktiskt inte det enda namnet, utan det finns väldigt många, minst ett 20-tal folkliga namn av den. Till exempel haröra.
Är det för att den är lite luden där då?
Jag skulle tro det. Mm. Tobaksrullare är också ett gammalt namn för den. Eller kärringkruka. Eller...
Kärringkruka?
Ja. Det var lite obegripligt.
Kärringkruka och gubbakruka. Vallgosse.
Jaha.
Okay. Det är också att man...
Ja, okay.
Och sen finns det en hel del oanständiga namn också. Till exempel oxmurre.
Jaha, okej. Okay. Ja. Man får fantisera fritt här.
Det visar ju en intressant sak, nämligen att den har varit välkänd då, av allmogen i det gamla odlingslandskapet, jordbrukarsamhället.
Mm. Mm.
Att de har känt igen den och identifierat den och...
Okej, och detta, nu är ju då det här utnämnt som årets växt av Svensk Botanisk Förening. Varför har ni valt blåsugan då som årets växt?
Ja, det ska ju vara en växt som är spridd över stora delar av landet. Och eftersom den här finns i stora delar av Syd- och Mellansverige upp till Norrland och även i fjällen, så tyckte vi att det var intressant. Sen, det är ingen rödlistad växt, men det är en jättebra indikator för fina gräsmarker som inte har gödslats eller plöjts. Och man kan ju misstänka att den skulle gå tillbaka och minska, men det är egentligen inte riktigt styrkt. Så om vi får in rapporter från gamla lokaler och mycket fynd som rapporteras till artportalen, så... kommer vi att veta väldigt mycket mer om den ökar eller minskar.
Mm. För det är lite det ni vill, att man ska rapportera blåsuga då i artportalen, så man får reda på mer om utbredning och status och så vidare.
Ja, exakt. Det är lite det går ut på, med att det ska rapporteras i artportalen. Och så vill vi ju förstås öka kunskapen, för det är som sagt en väldigt rolig och spännande växt som är värd att lära känna lite.
Jag sa Peter Ståhl om årets växt blåsuga, och om ni alltså rapporterar de blåsugor ni ser till artportalen.se, så blir de glada på Svenska Botaniska Föreningen. Och det finns fler sätt än så att bidra till kunskapen om det som växer och blommar. Just idag, lördagen den 6 juni, kan alla som vill bidra med observationer till något som heter Försommarkollen. Och Sofia Åström, som är biolog i Norrbotten, hon kan berätta mer om vad det är. God morgon, Sofia.
God morgon, god morgon.
Är du i Abisko idag?
Ja, precis. Jag står ute i min trädgård och tittar på de första häggen som blommar.
Ja, se där. Då är vi rätt inne i ämnet. För häggen ingår ju i Försommarkollen. Berätta vad Försommarkollen är.
Ja, det är ett sätt för alla att bidra till forskning om klimatförändringar, framförallt kan vi säga. Och det man tittar på är när vissa växter börjar blomma. Och så vill man få in rapporter från hela landet. Och med den typen av uppgifter och på längre sikt, så kan vi se om till exempel vissa växter börjar blomma tidigare efter de här klimatförändringarna som vi faktiskt redan ser.
Ja, just det. Det är för att få en lite tydligare bild av det händelseförloppet som man kan ana.
Ja, men precis. Och ju längre tidsserier och ju mer uppgifter vi har ifrån hela landet, så kan vi följa det här bättre och bättre. Mm. Och Försommarkollen har gjorts i 5 år, eller det här är 5:e året, så där har vi inte så lång serie än. Men det finns något liknande som heter Vårkollen, och där har man följt våren i 15 år.
Ja, just det.
Och även kan jämföra med gammal data från 1870-talet. Så där kan man ju göra lite större, man kan analysera det datat lite bättre.
Och just det.
Och
då är det ju vem som helst som kan bidra. Vi ska återkomma till hur man gör, men vad gör man liksom rent faktiskt med resultaten som kommer in? Vad blir det av dem, så att säga?
Ja, men de samlas ihop, och så för varje år så kan man dra en linje. Hur ser läget ut 5 och 6 juni? Och så kan man lägga ut det här på en karta, alla rapporter som har kommit in. Och sen kan man se, i år så kom försommaren till Sverige. Då kanske den hade kommit ända upp till fjällen faktiskt. Och så kan man se samma data från förra året, att då låg försommaren den 6 juni bara kanske till Tornedalen och kusten här uppe i Norrbotten. Så då tittar man på det och ser också vart har blomningen gått över. Och så är det 6 arter man tittar på.
Ja, vilka 6 är det?
Det är liten blåklocka, liljekonvalj och prästkrage.
Mm.
Och sen är det hägg och syren och rönn.
Just det.
Och det är arter som finns nästan i hela Sverige. Här uppe har vi inga, jag är uppe i Abisko i fjällen, här har vi ingen liljekonvalj. Men vi har ju de flesta andra arter.
Ja. Och du började med att säga att häggen blommade. Så att vi kan väl ta, vad är det som blommar uppe hos dig nu i Norrbotten?
Ja, men utav de arterna då är det bara hägg. Och jag ska säga att jag tror att det här är första gången jag har hört talas om att häggen blommar så här tidigt. Vi har haft en jättetidig vår och tidig snösmältning och väldigt varmt under lång del av våren. Så att här blommar häggen redan nu då. Och det brukar den inte göra. Den är säkert ett par, tre veckor för tidig, om man ska jämföra.
Du, jag får en sån här känsla av att... Ja, jag ska bara... Du ska snart få fortsätta. Jag får en sån här känsla av att vilja teleportera mig upp till Abisko där häggen blommar. För att det är ju en slags känsla av att... För häggen har ju blommat över på mina breddgrader i södra Sverige.
Ja.
Och man känner att förfallet, liksom utförsbacken har redan börjat. Snart är, ja, vi ska inte överdriva, men liksom snart sommaren är över. Det rusar ifrån en på något sätt. Det vore så härligt att kunna... stå i Abisko där häggen fortfarande har precis börjat blomma. Men fortsätt precis. Nu där du var när jag avbröt dig.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad det var jag skulle säga direkt. Men annars så är det ju fortfarande mest vårblommor som blommar. Men vi ser till och med fjällsippa har jag sett här idag. Blommar i vägkanterna.
Mm.
Och det är ju en art som... Den är också alldeles för tidigt tänkte jag säga.
Ja,
men ovanligt tidigt.
Ja.
Ja, absolut.
Så att ni ser tydlig trend då att våren är tidigare. Om man vidgar blicken även utanför de här just 6 arterna, märker ni på andra sätt då där uppe i Abisko att våren och försommaren kommer tidigare?
Ja, men de andra arterna som har varit, till exempel i den här försommarkollen, och den görs vid Valborg och 1 maj, då blommade i år tussilagon.
Vårkollen,
och jag har i vårkollen, i vårkollen. Och jag har inte riktigt varit med i de här vårkollen och försommarkollen, för jag har inte tyckt att det varit någon större idé, för ingen av de här arterna har blommat vid de här tiderna förut.
Ja.
Men nu börjar de göra det. Så det är ju tydligt.
Ja.
Sen ser vi ju andra saker. Torneträsk till exempel gick upp väldigt tidigt i år, blev isfritt och björkarna slog ut redan i maj. Och som min man till exempel som växte upp här, när han gick i skolan på 80-talet, då fick de ta in björkar en vecka innan för att få dem att bli gröna till skolavslutningen.
Driva fram dem.
Och nu är det fullt. Ja. Och nu är det fullt grönt och i ungefär samma tid.
Så att, men du, vi får inte glömma en sak. Hur gör man helt kort här nu till sist om man vill bidra till försommarkollen?
Man går in på försommarkollen.se och där finns ett formulär där du kryssar i för de här 6 växterna. Om de inte har börjat blomma, om de blommar, om de har blommat över eller om du inte har sett den.
Just.
Och sen skriver man i sitt namn och sin plats där man är. Och kolla extra att koordinaterna blir rätt. För det har lite lätt att de hoppar åt fel. Så man kan klicka i på en karta vart man är någonstans.
Just det. Detta berättar det Sofia Åström om försommarkollen som ska göras idag, nationaldagen, 6 juli.
Ja.
Tack så mycket för att du var med i Naturmorgon.
Tack så mycket.
Då ska vi återvända till fältreporter Lisa Henkov på Gotland som har fullt fokus på den lilla valen tumlare idag. Och Lisa, det kommer in en hel del mejl här om folk som har mött tumlare. Jennifer Hillblom på västkusten, både döda och levande sådana. Närmast har nog Gunnar Silén varit som var ute och seglade i Stora Bält i danska vatten och fick höra ett ljud av någon som andades och tittade över relingen och fick se ett andningshål på en liten kropp som strök mot båtsidan. Ganska dålig andedräkt hade han, berättaren. den här lilla tumlaren. Men du, det som jag tyckte var riktigt också intressant, det är Lena Gärdemalm som skriver att hon var i Norge och hade en konversation med en norsk marinbiolog om vad hon trodde de pratade om tumlare. För att den norska marinbiologen pratade om tumler. Men det stämde inte riktigt, och det visade sig när de hade rätt ut namnförbistringen att det norska ordet tumler syftar på en annan liten tandval som heter öresvin eller flasknosdelfin. Medan tumlaren, då, den svenska, som vi på svenska kallar tumlare, den heter nisse på norska. Nisse. Så nu vi alla som lyssnar i Norge ska nu veta att det vi har pratat om hela morgonen är inte tumler, utan nisse. Då var det utrett.
Nisse på norska. Ja, de har olika namn och inte bryr sig tumlare om vilket land de är i och vad vi kallar dem ens. Och här i Östersjön så blir ju kanske det extra tydligt. För att Östersjötumlaren som vi har i fokus, den här lilla, lilla valen, den rör sig ju... Alltså, vad vet ni om hur den rör sig här i Östersjön, Alexandra Kolbing?
Ja, vi vet ju att den använder nästan hela Östersjön. För ungefär 15 år sedan så gjordes det en storskalig inventering i hela Östersjön. Som visade då att den, ja, men den var ju i polska vatten, tyska vatten och i danska och svenska och estniska, finska. Så den här var ju... Nu säkert har jag rabbat flera länder på samma gång. Ja. Upprepa, ja, men den är ju verkligen över hela Östersjön.
Ja. Och vad är det som... Nu ser jag faktiskt i ögonvrån. Ser du, det är nästa Gotlandsbåt här som lägger ut från kajen. Det är avgångstid tydligen så här på morgonen en lördag. Hur påverkar till exempel båttrafik tumlarna?
I Östersjön så har vi ju otroligt mycket båttrafik. Mycket, mycket sjöfart. Och alla dessa motorer genererar ju ljud under vattnet. Och eller ljud under vattnet reser mycket längre än i luften. Och dessa ljud då kan maskera tumlarens egna ljud som de ger ifrån sig, som de behöver för att hitta mat, hitta varandra, veta vart de ska simma. Så att det blir ju en störning. Men även, tänk dig att leva i en miljö som hela tiden har ett bakgrundsljud av buller, alltså motorljud. Vi människor mår ju inte heller bra av det. Så då kan man ju undra, hur mår tumlaren av det?
Ja, och jag läste någonstans att de, precis som vi, om vi har varit på en rockkonsert där det var för högt ljud eller man har liksom råkat ut för någon hörsel, att man kan förlora hörseln lite grann en stund efter att det har varit så här bullrigt. Gäller det samma sak för tumlare? För de lyssnar ju ändå... De har de här högfrekventa ljuden som de använder själva för sin kommunikation. Och det här är buller som ändå mullrar lite mer. Men kan de ändå påverkas av de här ljuden som är i havet?
Absolut. Så att sjöfartsbuller är ju inte jättehögt så. På samma sätt som en sprängning eller... Om man kartlägger havsbotten så skickar man ut ganska höga ljudnivåer. Vi kallar dem för seismisk utrustning. Och de här ljuden är så pass höga att det kan orsaka hörselskador i tumlare. Antingen temporära så att de...
Så att de går tillbaka, ja, sen precis. Och kan höra igen.
Exakt så, att det blir bara en kort
tillfällig
hörselskada. Eller så kan de vara permanenta. Så permanenta hörselskador. Och det leder ju till slut till att de dör. De är ju otroligt beroende av sin hörsel. Den här klickljuden. De måste ju kunna fånga upp sitt ljud. Annars så kan de ju inte... De kan ju inte se.
Det är som, det är som deras ögon.
Ja, de kan inte hitta mat. De kan inte hitta någon att para sig med. De kan inte ta hand om sin kalv.
Så att det här med som vi nu faktiskt hör, ett tilltagande buller även ovanför vattnet, som annars är ganska spegelblankt här när jag tittar norrut mot Visby, och Gotlandsbåten åker ut. Det är en av de egentligen stora. Men i miljö, när det gäller Östersjön, så har vi alltså stora problemen för tumlarna i Östersjön. Men jag tänkte på det också, att Östersjön är lite känt för att det är jättemycket miljögifter, ja, som också påverkar tumlare mycket. Och vi behöver inte gå in på det detalj, men det påverkar dem. Och det är väl sånt också som man jobbar med. Och sen så påverkas de ju också av fiske, att de kan råka fastna i fiskenät. Men det görs också saker, och rätt så nyligen så har det kommit ett initiativ som har gått igenom i EU, och många av de här länderna som ligger runt Östersjön hör ju faktiskt till EU och påverkas. Det kallas för, det är EU-parlamentet som har tagit ett initiativ som kallas för Östersjörapporten. Tror du att det är det någonting i den som du ser kan ha betydelse för tumlarna i Östersjön framöver?
Absolut kan det det. Och det är viktigt att poängtera att även om den har röstats igenom i EU-parlamentet, så har den ju inte ännu, förhoppningsvis så kommer den göra det, röstats igenom på EU, i EU-kommissionen.
Men vad är det för åtgärder där som skulle kunna påverka just tumlarna positivt lite kort?
Ja, lite kort. Jag kan försöka hålla mig kort. Så det handlar ju mycket om fisket i Östersjön. Alltså att få bort det här stora industritrålfisket. Mm. Och istället satsa mer på det småskaliga. Och där har man ju en direkt konkurrens. Det är ju främst strömming och skarpsill som trålas. Samma föda som tumlaren vill ha. Mm. Behöver. För att överleva. Den har inte, den behöver fisk. Den äter fisk. Vi kan äta massa annat. Men den äter bara fisk. Mm. Runt här. Sen kan den ju äta annat där det finns mer tillgång. Till exempel bläckfisk har man ju sett att den äter utanför Skåne och Halland. Mm. Men vi har inte bläckfisk här.
Nej. Så här är det avgörande helt enkelt. För tumlarna är många saker, men faktiskt också att det finns gott om då strömming och skarpsill så att de kan klara sig. Ja, vi har fått lära oss en hel del om tumlarna, och just tumlarna i Östersjön som är akut hotade idag. Tack så hemskt mycket, Alexandra Kolbing, som är marinbiolog på Länsstyrelsen här på Gotland.
Och tack, Lisa Henkow, får väl jag sticka in då. Och det är väldigt illustrativt att ni har det här mullret från Gotlandsbåten i bakgrunden, apropå bullerproblematiken som tumlarna lever under. Tack för den här morgonen. Vi nämnde ju Sveriges nationalblomma nyss, som en i förbigående liten blåklocka, som är en av växterna som ingår i försommarkollen. Och ni kanske också känner till vilken som är Sveriges nationalfågel. Det är koltrast. Ja, det är ju nationaldagen idag, så varför inte unna sig lite koltrast? Vi hörsammar därför Kersti Johanssons önskning som vi fick på mejl i veckan och repriserar Kråkvinkeln om koltrasten som sjöng duett med Ray Charles. Den som sändes första gången sommaren 2008.
Nu i midsommars så sjöng en koltrast så himla fint utanför stugan. De närmaste dagarna ägnade mig åt att måla stugpanelen och upptäckte rätt snart att koltrasten höll sig i närheten hela tiden. Antagligen hade han en hona på ägg i ett nyponsnår där någonstans. Han var alltid ivrigt upptagen med att plocka mask i gräsmattan, eller också låtsades han bara det, fast han ofta slet och drog i något fett och smaskigt. Men jag tror att han hade ett annat ärende. För så fort han fick syn på mig så flög han inte sin väg, som de flesta andra koltrastar jag träffar. Nej, han stannade och så sjöng han en trudelutt. Och det upprepades gång efter annan, dag efter dag. Han hoppade faktiskt närmare för varje besök. Annars går det ju väldigt bra att lyssna på radio när man målar stugpaneler. Och det gjorde jag också för det mesta. En gång så var det ett program som handlade om vita respektive svarta musiker. Och mot slutet någonstans så spelade de Georgia on my mind med Ray Charles. Efter 3 sekunder hör jag en välbekant stämma. Och där sitter min vän koltrasten på taknocken precis ovanför mig. Och han anser helt uppenbart att han äntligen har mött en värdig kollega. Och sällan har jag hört 2 röster som passar så bra ihop.
Georgia.
Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song.
Ray Charles och en svensk koltrast i en vid det här laget klassisk kråkvinkel av Lasse Wilén, som gick bort för 10 år sedan på tisdag. Fram nu med papper och penna, hörni. Spetsa öronen, osäkra era geniknölar. Här kommer den nya naturfrågan. En liten kvast för konstnärlig aktivitet finns med i namnet på den art vi söker. Denna dekapod upptäcktes i Sverige så sent som 2010 och glädjen var inte odelad. På sina håll är den nu vanligare än den släkting som rea barn ofta ses fiska efter. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Vykort funkar också utmärkt till Naturmorgon 359 30 i Växjö. En liten kvast för konstnärlig aktivitet finns med i namnet på den art vi söker. Denna dekapod upptäcktes i Sverige så sent som 2010 och glädjen var inte odelad. På sina håll är den nu vanligare än den släkting som somriga barn ofta ses fiska efter. Rätt svar på förra veckans fråga var Monstra och vinnarna var Kajsa Lorenz i Nacka, Einar Bonati i Hyssna och Erik Rosendahl i Umeå. På torsdag 11 juni är det 100 år sedan Sveriges Radio direkt sände fågelsång för första gången. På lördag 13 juni direkt sänder Naturmorgon som vanligt från den svenska naturen. Då ska det handla om ljud i natten. natten. Vi ska följa med biologen Bo Söderström ut i de uppländska skogar där han älskar att samla på inspelningar av allt från varg och lo till nattskära, skära och storlom. Detta nästa lördag alltså. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund, tekniker idag var Lisa Järnestam, fältreporter på Gotland var Lisa Henkov och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.